Hjärtligt välkomna, det är bollklubben dags återigen. Det är torsdag, jag heter Martin von Knorring. Jag är med mig Nordin Gerzic och Siavush Falay i studion. Men alldeles strax kommer vi få fin besök här. Malcolm Nilsson Sävqvist, Djurgårdens målvakt. Eller, ja, han avslutar karriären nu och kommer hit och berättar om det beslutet. Men det har hänt väldigt mycket i Allsvenskan de här dagarna utöver att beskedet om Nilsson Sävqvist kom då. Så Stuart Baxter officiellt klar för Halmstad. Honom ska vi prata med idag. Ta över efter Johan Lindholm som tränare där. Och ja, vi ska ringa upp Jens Fjällström inför derbyt i helgen, AIK-Djurgården. Vi ska snacka med Simon Tern om Charlie Rosenqvist i Kalmar FF och den prislappen som han har satt på honom, 80 millar, ja, med ett frågetecken ska vi väl kanske lägga till i sin senaste krönika på fotbollskanalen.
Någonting hände med Simon på bussresan på väg hem från Östersund.
Så. Ja, vi sparar den historien till vi har.
Det frisparksmålet som jag satte griller i skallen på honom.
Ja, någonting är det. Ja.
Men dagens stora snackis måste vi ju börja med. Det är ju såklart Henrik Kastegrens avstängning. Han gjorde ju, ja, i bollklubben kallar vi en spade för en spade. No. Han gjorde en runkgest, en obscen gest efter matchen mot Malmö FF. Det har dröjt lite, ingen visste om, eller ja, Sirius visste väl om det och han visste om det i och med att han har yttrat sig. Men det har inte varit externt känt att det har funnits en anmälan från förbundets riksombud, som då är alltså jurist anställd av förbundet som bedömer om vissa saker ska anmälas eller inte till disciplinnämnden. Nu har disciplinnämnden fattat beslut om att Henrik Kastegren stängs av i två matcher. Vi ska ta in fotbollskanalens Olof Lund kopplat till det här. Du har uttryckt dig på sajten idag, Olof. Vad tänker du om den här avstängningen på Kastegren?
Jag tycker att det är ett för hårt straff utifrån. Det hade man kunnat klara av med ett bötesstraff. Att straffa Sirius på det här sättet. Det är klart att det är fel av en lagkapten att göra runkgester på det sättet. Oavsett om det stämmer som han påstår att det är till någon, om det var en systers kille. Eller om det var mot publik. Men det är ju närmast parodiskt att läsa att det skulle vara farligt. Det kanske är farligt om man firar ett mål upp mot motståndarklacken. Men jag var ju själv på den här matchen. Det var liksom inte en farlig stämning när han gjorde det när de firade segern. Så att, nej, det här har disciplinnämnden hamnat helt fel.
Ja, för det är väl det de... Ja, dels då anmälaren, riksombudet och nämnden köper väl den argumentationen då att det skulle eventuellt kunna vara en risk för att, ja, för att skapa ordningsstörningar helt enkelt. Men krävs det inte då att man gör det framför en klack eller mot en klack eller liknande? Eller hur ser du på det?
Ja, precis så säger jag det. Att för mig är det väldigt konstigt. Det är ju, Sirius har vunnit, många från Malmö har ju lämnat och... Alltså det är klart att det här visas på tv och en del åskådare såg det, men att det skulle vara farligt, det tycker jag är tramset. Och också, alltså det är klart att det här är fel, men man, i så fall borde man ha ett bötesystem där man inte straffar någon med en avstängning på två matcher som drabbar Sirius. Jag menar, det händer saker, det vet ju Nordin vad som snackas på planen och hur det sägs saker och det tacklas och det fuskas och liknande. Och det går man ju inte efter på samma sätt. Och så går man efter det här. Nej, jag tycker att disciplinnämnden har hamnat helt fel. Om det nu är reglerna som backar upp att de ska göra så här, så är det fel. Jag tycker synd om Henrik Rönnlöf, Kastegren och Sirius sett till straffet.
Nordin, vad tänker du om avstängningen?
Jag tycker att Olof summerar det på ett väldigt bra sätt. Jag tycker att hela grejen är helt totalt fel. Vi pratade om det här lite innan, jag och du där nere, Martin, och det var som jag sa, som Olof sa, det hade räckt med någon bötesgrej, om ens det. Jag tycker bara att det är fel, helt enkelt.
Det ska vi också säga, det framgår av anmälan, att anmälaren, Svenska fotbollsförbundets riksombud, så lägger ju över bestraffningen helt på nämnden. Det föreslås inget straff från riksombudet, så att själva straffet blir en avstängning, det ligger ju helt och hållet på disciplinnämnden. Så tolkar jag själva beslutet.
Men om man tar det, två matcher, det är ganska grov avstängning. Alltså om man jämför med vad man får två matcher för ute i Europa till exempel, eller om det är rasismskandaler inblandade och sånt. Så det är där jag kanske tycker absolut att straffet är för hårt, inte i paritet till det som hände på planen. Sen så tycker jag han har ett ansvar att inte göra det, men till och med en match hade man ju kunnat diskutera som mer rimligt. Två är ju för mycket, det är inget snack om det.
Hur ser ni på aspekten att Henrik Kastegren efter det här har hunnit spela två matcher och att det kommer beslut?
Varför tar det så lång tid? Jag förstår inte.
Ja, det är väl...
Nej, men det är ju konstigt, men det är ju det här, det är upplägg man har med disciplinnämnden. Då ska man faktiskt försvara disciplinnämnden. De är helt oarvoderade, vilket visar hur oprofessionell svensk fotboll är. Att om man jobbar på motsvarande funktion i kring ishockey i SHL, så har man ett arvode på 300 000 kronor. Men de som är ordförande, det är jurister i hög klass som har ansvarsfyllda vanliga civila arbeten, så ska de hinna med detta också. Här är ju svensk fotboll så snett på det att man fortfarande kräver att juristerna ska vara, göra detta som en ideell syssla. Ja, min bild är ändå att fotbollsallsvenskan är professionell, spelarna är professionella, domarna är professionella. Hur kan man då ha en disciplinnämnd som inte är delvis professionell? Det är under all kritik.
Vi ska säga det också, att det framgår inte, så som jag läser beslutet i alla fall, det framgår inte när själva anmälan har lämnats in. Sen har väl Henrik Kastegren då fått tid på sig att yttra sig. Så det kan ju vara att det är Riksombudets process som gör att det har dröjt.
Du kan inte ha saker som händer i en match och så får du straffet så här långt efter. Det som du behöver ha är ju att om det sker en sak i en match så har du straffet inför nästa omgång. Det är så det ska och bör funka, men om de inte är proffs så förstår ju att det inte är topp på deras priolista. Men vi måste ju ha en professionell disciplinnämnd som Olof är inne på.
Det finns ganska många fall.
Man såg ju med Roxon Yeboah hur det blev, att man liksom, visst han missade några träningar, men det var väl hans kort man tog bort så att han kunde vara med. Mm. Han blev ju felaktigt utvisad och så kunde han ändå vara med i Blåvitts match efter det. Det är ju så snabbt det måste vara. Det är ju precis som Sia säger, att det blir konstigt för de lag nu där Kastengren inte får vara med, när han inte skulle varit med i de här två tidigare matcherna. Då kanske inte Sirius hade tagit 4 poäng som de gjorde nu i de två senaste matcherna.
Mm. Vad tänker ni? Det här kan ju överklaras till Riksidrottsnämnden. Jag var i kontakt med Riksidrottsförbundet en timme innan programmet då igång. Då hade inte någon överklagan lämnats in än, men de har ju tid på sig. Och Jonathan Edelström, chef för Hella och ett Sirius, har ju uttalat till Fotbollskanalen under dagen att man ser över möjligheten att överklaga. Jag gissar också att Sirius kommer lägga in ett önskemål i samband med sin överklagan om inhibition, att man då får skjuta upp den eventuella avstängningen under tiden som den här processen pågår. Vad tänker du om den vägen framåt?
Det kommer de aldrig att acceptera, att man ska skjuta på det. Det tror inte jag var i
Sebastian
fall.
Eriksson räddades ju av det för några år sedan.
Ja, det vet jag. Ja. Men det kommer aldrig accepteras på det sättet. I så fall tar de bort den helt. Men precis som ni två pratat om, jag har en fråga till er två, ni som brukar gräva i saker. Vet vi om det är någon privatperson som har anmält det här?
Eller? Nej, alltså det är förbundets riksombud som har anmält det här.
Det är
inte någon motståndare, ingenting. Det är förbundets riksombud som har gått in och anmält det här.
Okay. Ja,
det jag tycker är lite intressant här är att känslan blir ju också att han åker på den här anmälan för att vi visar upp det. Och jag ser inte att det är vårt fel. Vi behöver ju visa det som händer på planen. Men det skapar ju ändå en dynamik som blir, som jag inte hade varit superglad på om jag var Sirius.
Ja, men det spelar ingen roll. Det får han ju ta ansvar för själv. Det där är ju noll att han gör såna grejer. Men överlag så tycker jag, förlåt uttrycket, men jag tycker det överlag är lite för skitnödigt med såna grejer. Liksom, spelare får ta emot glåpord hela tiden och då lägger vi alltid ansvar på en fotbollsspelare. Varför då? Det är en grej som jag är väldigt trött på. Att det hela tiden, att spelaren ska inte bete sig så här. Den här ska inte göra så här. Men man får ju tänka att de precis har spelat en match. Det är ju krig där ute. Där du behöver vara ett visst mentalt tillstånd för att klara av det. Och sen att helt plötsligt göra en sån liten gest och få två matcher för det. Jag tycker att det är rent ut sagt jättedåligt.
Olof, vad tänker du att det här ställer för krav på Riksombudet och förbundet framöver kopplat till liknande händelser? Vi vet exempelvis Jon Gudny Fjolusson gjorde en liknande gest på Borås Arena för ett antal år sedan. Han blev inte anmäld och straffad för det i efterhand. Vad förväntar du dig av Riksombudet framöver?
Nej, men nu måste ju de trappa upp i och med att de gör så här. Det finns ju MFF-målvakten, det är ju i och för sig länge sedan 2008. Dusan Melicharik som gjorde liknande gester mot Gaisklacken efter han hade blivit hånad av Gaisklacken. Där var det ju Malmö FF som stängde av honom, inte svensk fotboll, utan Malmö FF stängde av honom från spel i en vecka. Så att hade Sirius gjort det så hade det varit sin sak. Men att förbundet både anmäler och sen då liksom dömer ut det här straffet. Och för mig är det mycket konstigt. Jag undrar om man hade gjort det mot något av de större klubbarna och gått efter på det sättet. Jag vet inte, jag är inte övertygad om att man hade gjort det.
Du, vi har ju det absolut ingen sån typ av gest. Men vi har ju exempel Robin Olsen förra året, om jag inte minns, så var det på Borås Arena. Mot,
han hamnade i någon form av tjafs.
Exakt, han hamnade i någon tjafs och spottade mot en och på det sättet. Liksom, och han blev inte avstängd för det. Jag tycker inte att han ska bli det heller. Jag vill bara vara tydlig. Men det finns ju den aspekten
man
också.
Man öppnar en dörr på något vis.
Precis, här. Det blir bara fel. Jag tycker att hela grejen blir fel. Jag tycker att vi hela tiden sätter grejer på spelare och ledare hela tiden, som att de ska vara någon form av robotar, men alla som är inne på den där arenan ska få bete sig på i stort sett på vilket sätt som helst, och jag tycker bara att det är fel.
Kort bara, finns det ett storklubb, mindre klubbperspektiv som man får inne på?
Jag hoppas ju inte att det finns, men, ja. Men
som, det finns det 100%.
Ja, men det är klart att det finns.
Det är
i
lättare
det
att stänga av vad heter han? Nu tappar jag namnet.
Kastigren.
Ja, exakt. En spelare från en storklubb, utan tvekan.
Ja, men så är det ju. Det är fortfarande människor som sitter i de här olika nämnden och får mer eller mindre glåpord och skit, om jag får säga det så, från supportrar om det är en lite mindre klubb. Men jag vet inte. Det finns ju i flera fall har det, jag tycker överlag, vår disciplinnämnd har varit ganska dålig i flera olika situationer där, om ni kommer ihåg röda kortet mellan IFK Göteborg och Hammarby när Trondsen får ett rött kort och får två matcher avstängning på det, och så klagar IFK Göteborg, då blir det noll matcher. Men hur kom du fram till att det skulle vara två matcher från början? Det hela, den här grejen, det behöver, precis som Olof säger, det behöver professionaliseras mer. Du behöver få in folk som förstår sig mer på idrotten än vad folk gör uppenbarligen i den disciplinnämnden vi har.
Mm. Ja, intressant är det. Tack för att du var med oss, Olof. Vi ska gå på ett litet Olof break, och sen ska vi ta in Malcolm Nilsson Säfqvist i
studion.
Det blir intressant att lyssna till honom. Bollklubben är tillbaka och nu har vi väldigt fint besök i studion. Malcolm Nilsson Säfqvist, välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Hur är läget efter beskedet om att karriären är över?
Men läget är bra tycker jag. Det är klart att det var ett omtumlande dygn senaste 48 timmar egentligen. Sen jag pratade med laget och sådär på Kaknäs också i förrgår. Mm. Så att det är klart att det är mycket känslor och mycket intryck, men också fantastiskt med det fina bemötandet och de uppmuntrande orden som jag fått.
Ja, berätta om det först, hur det var att säga det till laget och vad reaktionerna blev.
Men laget var nästan det jobbigaste faktiskt. Det var väldigt tufft, för att det är klart, i och med att detta ändå pågått för mig så pass länge, så har jag egentligen levt med liksom vetskapen och hela den här biten själv med familjen, och vissa såklart inom Djurgården har ju vetat om hur läget har varit också. Men liksom alla i spelargruppen har väl kanske inte varit så införstådda på hur allvarligt det har varit. Så att jag tror att för många kom det nog också kanske lite från ingenstans, i och med att det har gått ganska fort nu på slutet här. Men timingmässigt så blev det ganska bra att göra det nu i och med 6-0-vinsten i måndags, och att det är snart vankas derby till helgen också, så tajmar vi in det där mitt emellan.
Mm. Men vad jag tänker på så här, du har vetat om det kanske, du har tänkt på det, du har känt, men det måste ju vara en helt annan, alltså verkligheten måste ju slå dig på ett helt annat sätt när du kommer in i omklädningsrummet och känner det här är kanske sista gången jag är här.
Ja, absolut. Och i lördag så var det väl egentligen sista träningen som jag visste att jag officiellt på papper fortfarande var fotbollsspelare. Mm. Jag visste ju om att jag kanske inte liksom, Jag har inte tränat med laget på riktigt under de sista veckorna och månaderna kanske. Men det är klart att matchen nu senast också var liksom den sista officiella matchen när jag fortfarande var fotbollsspelare. Så att man försökte suga in det sista, och framförallt med den insatsen vi stod för också i måndag, så var det ju en fantastisk kväll på många sätt. Så att, men det, absolut, det har varit väldigt, väldigt speciellt.
Hur jobbar du liksom mentalt? Försöker du se det som att... jag hade ändå 15 bra år, eller känner du, shit, jag hade så mycket mer att göra?
Både och, alltså det där är ju en liten dagsform också. Det är klart att där och då när skadan skedde, så var det ju liksom en period där vi precis hade gjort byte. Jag fick ju spela lite mer än en och en halv match. Liksom. Men jag har ju liksom inte hunnit visa upp mig riktigt för Djurgårdspubliken än. Jag fick göra det mot Pafos och gjorde det bra. Men annars har jag liksom, det har ju startat 4 matcher, tävlingsmatcher sen jag kom. Jag har slutfört en av dem, så att det, på något sätt har det varit en väldigt konstig tid också. Ett rött kort och 2 skador och 3 operationer senare, så sitter jag här.
Men ja, för om vi går till det här dubbelmötet med Pafos, det blir ju såklart väldigt speciellt att ja, du storspelar ju på Cypern och är ju en stor anledning till varför Djurgården får ja, men exempelvis Chelsea-matchen på Stamford Bridge och så vidare. Ja. Alltså det, ja, och sen skadar du dig i den returen i det dubbelmötet.
På en konstmärklig situation.
Ja, alltså. Ja, alltså det är ju en icke-situation egentligen. Och det komiska i det är ju att den här, jag kommer, Andersson tror jag heter han som tacklade mig. Han står ju och tjatar ganska mycket på bortamatchen, för att det var ju en situation där de kastade in en ölburk på domaren under den matchen, så att det pausades lite. Så vi stod och snackade en 2-3 minuter, han verkar vara världens trevligaste snubbe, liksom, tänkte så här, ingenting med honom. Så sätter han den tacklingen sen, och sen efter matchen nu då, hemmamatchen, när jag gick runt med den här bindan och sånt, så går han ju fram liksom, bara axlar till mig på den skadade armen. Jag tänkte bara, okej. Han verkar inte riktigt klok, den här människan. Liksom, så jag tänkte, men nej, hela situationen har varit jättetråkig såklart. Det är ju inte så att jag vill lägga karriären, men på något sätt, så om vi ska slutföra det du frågar, så jag är jättestolt över de åren jag har haft. Såklart, som alla som liksom spelar fotboll, när vi små vänskar, vill att alltid spela i landslaget eller liksom vinna SM-guld och vinna titlar, spela utomlands. Det där har jag liksom inte fått göra, men jag fick spela bra många matcher i den klubben som jag har följt sedan jag var liten. Jag fick en flytt till en av de större klubbarna inom svensk fotboll och har fått vara med på en cupfinal, en fantastisk Europaresa. Så att, självklart besviken över att det slutar så här, men också nöjd och stolt över det jag har åstadkommit.
Berätta om den här processen nu då efter skadan. Ja, vad har du vetat och vad har du gjort och när förstod du saker och så?
Alltså, från början var det väl, alltså de första röntgenbilderna så var väl ganska hoppfulla, och första rapporterna var väl ganska liksom positiva från Djurgårdens håll också. I och med liksom skadans, vad ska man säga, det är ju liksom inte en jättevanlig skada, det är inte jättemånga fotbollsspelare som har åkt på den tidigare. Målvakt framförallt, vi skojade om det förra året när vi var på Stamford Bridge, liksom hade varit ute spelare och kunnat hoppa in och spela. Vi hade ju knappt några spelare när vi skulle dejta. Jag sa liksom bara till Janne.
Du var ju reggad.
Ja, exakt. Jag bara trycker upp en tröja med 30 så är jag redo. Liksom. Men nej, men så att jag insåg väl ganska tidigt att kommer det fortsätta känna så här i armen, så kommer det bli väldigt svårt att spela elitfotboll igen. Sen är det klart att rehabprocessen har väl gått över förväntan egentligen hela tiden. Och vi har ju pressat rejält varje dag tillsammans med... ja, teamet på Kaknäs och på Sofiahemmet och sådär, så att man har ju ändå liksom, hoppet har ändå levt in i det sista. Sen så klart att man har ju känt redan när jag i november gick tillbaka i målvaktsträning med grabbarna på efter säsongen, så kände jag väl att alltså, ska det göra så här ont, så kommer det inte vara värt det. Och just smärtan har ju hela tiden varit där, och i och med att det har blivit nervpåverkan efter operationen, så har liksom, det är inte jättelätt att greppa bollar ordentligt när man inte har full kontroll över liksom styrkan i fingrarna och sådär. Men jättetufft såklart.
Men är det något du upplever som hade kunnat göra annorlunda? Så jag tänker, finns det någon specialist? Finns det något i rehab? Finns det något beslut som du känner det där hade kunnat gå annorlunda?
Ja, det är säkert. Ja. Alltså, jag tror, det är väl, om det är någonstans den här skadan är vanlig, så är det väl inom baseball där du sliter sönder de här ligamenten. Okay. I den kaströren som de har. Och då går de egentligen och byter hela liksom, de här ligamenten och senorna som sitter. Men problemet är att det här slits liksom av bara rakt av på mitten. Och det var liksom inte bara det som var problemet heller när de väl öppnade upp. Så att, mycket möjligt att man hade på något sätt kanske hittat någon specialist någonstans som hade kunnat hjälpa eller gjort en annan rehabplan, absolut. Men i och med att det ändå är en nervpåverkan också, nerver växer liksom en millimeter per dygn eller vad det nu är. Alltså det kan ta 3-4 år innan det liksom är tillbaka. Mm. Så att armbågen i sig mår ändå hyfsat, men i och med hur handen mår och nerven är inte optimalt.
En fråga angående det där. Jag har för mig, du får rätta mig om jag har fel, men inte de första tecknen på när du blev skadad att det bara var att han hade gått ur led? Eller är det något jag har fått för mig?
Nej, och det gjorde han ju på planen. Liksom. Det var ju det som var det obehagliga i det hela. Så det är klart att det var inte skönt. Det gjorde väldigt ont. Men känslan när du sitter och håller, jag tror, om du tittar på bilderna så kan du se paniken i ögonen. Liksom, för att den viker ju sig liksom åt fel håll om inte jag håller upp, håller ihop den. Och liksom försöker röra den, men jag skriker ju bara rakt ut att den är bruten, den är av. Och det är väl Stensson och Une, tror jag, som är först fram och liksom ser ju direkt att den är ju... Nu hade jag ju en sån här, typ den här längden på tröjan liksom, så att man ser inte exakt, men du ser ju liksom att det är ju vridigt åt helt fel håll och sticker ut åt fel håll. Så att, men i och med skickliga lagläkare så drog de ju den på plats ute på planen utan att jag liksom lade märke till ens... vilket underlättar ju, annars så kan det ju bli så att du måste gå in och operera för att sätta den på plats för att det är så pass det går liksom inte att göra om det inte är nedsövd annars. Men så att den gick ju absolut ur led, men som det åtgärdes ju på plats. Sen var det ju som sagt helt huller och buller inne och avslitet det mesta, så att det var liksom inte bara en armbåge ur led.
Hur mår du i vardagen idag? Påverkar det dig i livet?
Det har gjort, absolut. Framförallt första 3-4 månaderna gick med gips och med en sån här ortosställning. Mm. Liksom. Det var påfrestande mentalt. Väldigt tufft. Liksom. Och jag har liksom varit väldigt förskonad från skador under hela min karriär. Egentligen. Jag har haft menisk i Halmstad en gång och någon baksida och sådär, men Simon Bakui som har varit sjukgymnast i Halmstad i många år, liksom, du spelar tills det liksom inte går längre där nere, så att, nej, men han tog ju hand om mig och liksom byggde upp en fysik och en, liksom ett skadeförebyggande som har gjort att jag ändå har haft en väldigt hållbar och bra karriär. Detta är ju väldigt svårt att förebygga, det är ju liksom en traumaskada som, om man har otur, åker man på den under karriären. De många klarar sig, men några åker ju på ett korsband och bruten fot. För mig var det en armbåge. Jag hade önskat att det var ett korsband, för det hade kanske kunnat åtgärdas lite enklare.
Eftersom du har en historia om, jag vill inte ta upp det egentligen, men du har en historia av mental ohälsa eller mental hälsa. Har det, eftersom du ändå jobbat igenom det, har det kunnat hjälpa dig under den här perioden?
Att absolut.
Det har gjort det.
Ja, absolut. Jag tror man får ett perspektiv på vad som är viktigt också. Och det är klart att beslutet att sluta är på ett sätt mitt, men inte helt och hållet mitt eget. Utan det är ju liksom, ja, skadan som tvingar mig att ta valet, eller göra det valet. Så att jag har haft jättemycket användning för det sättet jag arbetat på, utan tvekan. Mm. Och de erfarenheterna, för att... I slutet av dagen så är det klart att jag vill spela fotboll resten av livet, men det kommer en dag när jag kommer sluta ändå. Mm. Nu tvingas jag göra det lite tidigare, men jag har haft, som vi började med att säga, haft en bra karriär sett till liksom var jag började någonstans. Mm. Så att nej, jag har haft jättemycket användning för det och på något sätt, det har stärkt mig jättemycket liksom från den tiden. Mm. Men det där har jag också lagt bakom mig på ett sätt, men det finns absolut verktyg som jag har använt under detta året nu och kommer göra framöver också.
Kan du berätta, kan du berätta lite om framtiden, visionen du har för vad du ska göra? Vi har sett att du springer runt med träningsoverall på Kaknäs. Vad ska du göra i Djurgården och hur ser framtiden ut annars? Jag har förstått det som att det är viktigt ändå att ha visioner, vad du vill göra och kanske inte bara någonting fotbollsmässigt. Har du några planer utanför fotbollen också?
Ja, men det är klart att det här är ju någonting som man har suttit hemma och tänkt på väldigt mycket sista, framförallt 3-4 månaderna när detta har växt fram. Så att min förhoppning och liksom min plan, vision, vad man nu ska uttrycka, är väl att sätta mig i skolbänken igen kanske till hösten och på något sätt
Vad tänker du plugga då?
Ja, men det, jag har liksom sökt lite olika, ja. Så vi får se. Ja. Men alltså, hela den här biten som du pratar om, det med det mentala, det känns otroligt underutvecklat generellt inom fotbollen och i samhället i stort. Så att, jag tror att jag har en del som jag kan lära ut till unga och äldre fotbollsspelare.
Ja, det var lite det jag fiskade efter. Men jag tänker att idrottspsykologi börjar bli mer och mer aktuellt. Vi har många unga, speciellt män då, som kanske inte vågar eller vill prata. Jag tror att du kan göra ett bra jobb där. Men med fotbollsmässigt då, vad gör du om dagarna hos Djurgården?
Men jag börjar ju som sagt idag, så att det har inte varit så
grattis,
mycket.
Grattis, nytt jobb.
Tack. Nej, men det var väldigt speciellt också att ta på sig en ljusblå tröja idag på morgonen istället. Men det är väl något som jag och Hampus och Janne också såklart har diskuterat, och Nikos också. Så att
du hjälper Nikos?
Det kommer vara liksom de närmaste tiden i alla fall. Sen får vi se framåt. Men i och med att jag ändå har jobbat med den här gruppen så länge nu. Jag har en jättebra relation med Jakob, jättebra relation med Filip. Jag och Nikos klickar jättebra.
Det är alltså, ja, bara för att förtydliga, Filip Manojlovic och Nikos
Exakt. Ja, men även de yngre målvakterna med Bernhard Eide och Elton Otto och Felix Silklev som varit uppe och tränat också. Liksom, vi är ett jäkligt bra gäng som tycker det är kul att vara tillsammans. Så det känns som en miljö som jag såklart har bidragit i, men också kan bidra mer. Och framförallt kanske till de unga killarna som... Ja, men som har liksom hela sin karriär och alla motgångar framför sig. Att de på något sätt liksom kan förbereda dem på att fotbollslivet är fantastiskt på många sätt. Men det är klart att det kommer komma tider, det inte är så lätt. Så det är väl egentligen det jag kommer göra närmsta tiden. Sen får vi se lite hur det utvecklar sig, hur man kan kombinera det med studier och sådär. Men det är väl en förhoppning att det ska gå att göra.
Har Djurgården visat eller hunnit visa något form av intresse för den idrottspsykologibiten som du eventuellt kan bidra med?
Ja, men som jag sa, jag tycker ju generellt, det är inte bara Djurgården, det är ju väldigt underutvecklat inom svensk fotboll. Och jag tycker väl att jag har tyvärr inte liksom hunnit prata med honom, men Daniel Ekvall i Norrköping var väl egentligen inte före sin tid, men de var ju ganska tidiga på det där spåret att jobba med det. Vi i Halmstad har haft några genom åren som har jobbat med oss, och Jens Gustafsson som jag hade i Halmstad i början var ju väldigt mån om att vi skulle läsa mycket böcker och läsa om de här grejerna liksom för att på något sätt stärka upp den mentala biten. Så att jag läste liksom idrottspsykologi innan hela den här episoden 2023 på högskolan i Halmstad som är väldigt ledande inom just den biten i Sverige. De är väldigt duktiga när det kommer till de här liksom forskningen om det. Så att jag har haft Rasmus, ska jag inte säga efternamn fel, med Wallin tror jag han heter, som är för damlandslaget nu, hade jag som lärare nere på högskolan i Halmstad också. Så att jag har liksom redan på något sätt skapat mig en grund att stå på där. Vilket kanske låter konstigt när jag väl faller dit själv 2023. Liksom, men
det händer alla.
Ja. Absolut, och det är så här, på något sätt så öppnar det också upp ögonen för liksom, att fan, det är... Även fast jag hade allting var fantastiskt, min familj som var bra och pengar och fotboll och allting var grymt, men ändå mår jag liksom inte bra i ens liv. Jag tror att, som jag sa, det gäller inte bara fotboll utan i samhället i stort, det är liksom ett klimat här ute som inte är så jättelätt att hantera på alla plan. Så att de har absolut visat intresse kring det. Sen får vi se vad det utvecklar sig. Jag känner liksom inte att jag kan kliva in i vårt omklädning som att säga, ja, men nu är jag mental coach, för att dels är det mina vänner fortfarande, vi får liksom ha en relation och liksom bygga det på så sätt i så fall, utan de ska ju ta in, om de nu ska ta in någon i den rollen, får de ju ta in den som är bäst för det jobbet såklart, men jag är liksom öppen för att på något sätt växa in i det också om det skulle vara så.
Du kör lite med Lidingö också.
Ja, exakt, jag har ju Djurgårdskopplingarna ute med Stenman och Mackan Karlsson, så att jag vill hjälpa dem nu någon vecka med lite målvaktsträning och sådär för herrarna och P19, och ska skynda mig dit efter det här också. Så att, men det är roligt också, väldigt duktiga att driva målvakter både i P19 och i herrlaget.
Men då blir familjen kvar i Stockholm åtminstone?
Ja, men det hoppas jag.
Ja, men alltså ni är kvar i Stockholm.
Ja, absolut. Men vi trivs väldigt bra här uppe. Och det är klart att Halmstad ju på något sätt kommer alltid vara hemma för mig och för familjen liksom, eftersom båda barnen är födda där, jag är därifrån och min fru är liksom utanför Halmstad precis, men ändå bott länge i stan. Så att, men samtidigt, jag bodde där i 30 år, så att jag vet att det finns kvar där om jag skulle vilja flytta tillbaka också. Men drömmen har alltid varit för mig att flytta till Stockholm någon gång, och nu när vi har fått den här möjligheten och chansen så känns det som att vi blir kvar.
Mm. Vi ska ta någon fråga om derbyt såklart i helgen, men först bara lite kort reaktioner, ja, dels från lagkamrater, dels övriga fotbollssverige och sådär. Mm. Hur mycket kärlek har du fått?
Lite för mycket, jag vill säga. Men det blir overkligt på många sätt, för att man märker liksom där hur fin fotbollen är på det sättet att vi oavsett om vi spelar i svartgul tröja eller blårandigt eller i blåsvart, alltså, det är ju liksom en fotbollsfamilj, och vi som svensk fotboll har ju så jäkla mycket liksom styrka i det vi gör, med liksom det här fantastiska supporterstödet som egentligen alla klubbar i Allsvenskan och till och med Superettan har liksom. Det är ju helt fantastiskt, så att det är ju, ja, man blir helt man förstår liksom inte att man har lyckats sätta ett avtryck på det sättet, men såklart väldigt väldigt fint, och man växer liksom som människa av det såklart.
Hur är det bara för att se om skyddet som spelare har idag, just den här med avtal och inte. Hur har det varit för dig i den här försäkringen? Blir du fotbollsinvalid nu, eller så att den försäkringen kickar in, eller hur?
Jag vet inte hur mycket jag får prata om det här, om jag ska vara helt ärlig. Okay. Men det är klart att vi är ju försäkrade liksom, och i och med att det finns liksom en sån invalidförsäkring som ska täcka traumaskador, så ja. Det kan hjälpa mig, absolut.
Ja.
Vi ska alldeles strax släppa dig, men derby i helgen. Mm. Det är såklart stora förväntningar efter krossen mot IFK Göteborg här nu senast. Vad tänker du om matchen mot AIK?
Jag hoppas att vi såklart går med liksom jävligt rak rygg efter den matchen vi gör i måndags. Vi har otroliga förväntningar på oss, tror jag, utifrån, och såklart från oss själva också. Men det känns som att... Det känns som att vi har hittat någonting nu sista veckan på träning, även idag. Det känns som att de här unga grabbarna tar för sig på ett annat sätt. Om vi tittar bänken nu senast, till exempel med Adam Ståhl, med Micke Andersson, Ogge, Une, Leon. Nu glömmer jag säkert Amin Ahmed och de här. Liksom, vi har helt plötsligt en trupp som är otroligt kraftfull i startelvan, men också bänk som är väldigt liksom rutinerad och kan komma in och förändra matchbilder på ett sätt som... Vi kanske har haft tidigare, men vi har liksom spelare nu som kan komma in och göra ett, liksom ett otroligt avtryck också. Så att förhoppningsvis så kan vi ju gå ut och köra från början så som vi gjorde mot Göteborg. Jag hoppas att vi tar med oss den starten vi gjorde mot IFK. För jag tror att de hade nog förberett sig på att vi skulle komma ut och köra. Men jag tror inte riktigt de var beredda på den farten och liksom intensiteten som vi kom med. Så att det där måste vi såklart ta in oss och på något sätt också vara coola. Det är en... fantastisk match vi har framför oss liksom, och vi måste ju bara älska den uppgiften.
Kommer du vara med runt laget på matcherna och så får man väl en mest träning?
Inte, det har inte riktigt kommit så långt i vår, men det är klart en sån här match alltså, det var ju som förra året när jag var skadad, så var jag liksom med i Wien, jag var med på Stamford Bridge. Det är de här matcherna som man håller på att spela fotboll för, det var ju därför jag flyttade hit, så att jag kommer säkert vara där och hälla på grabbarna i dem liksom, att det får vi se till.
Jag har en liten anekdot som jag ska ta här. Det har inte jag berättat för någon, men jag har fått skäll av hans mor. Kommer du ihåg den?
Absolut. Det är många som har, kan jag säga. Så hon sitter säkert och lyssnar.
Vad gäller det här?
Ja, det var när jag började i det här jobbet. Och så var det Superetta match. Då Halmstad spelade i Superetta, kommer jag ihåg. Det var Örgryte borta, va? Stämmer det? Och så regnade det ju in. Och jag hade ju en sån här lapp. Jag fick ju bara hoppa in. Bara högst flux. För Per Hansson blev sjuk. Och så hade det regnat på den lappen. Och så var det just på de första bokstäverna i hans efternamn. Så jag sa Malcolm Nilsson Sjökvist. Sa jag det?
Ja, något sånt. Exakt.
Perfekt, så sitter en stolt mamma.
Exakt, nu äntligen.
Den där
det är ju visserligen min frus namn, så det kanske hon
är
som...
Ja, precis.
Men ja, absolut.
Rätt ska vara rätt.
Rätt ska vara rätt, helt rätt.
Exakt.
Ja, men stort tack för att du kom hit, Malcolm, och stort tack lycka själv. Till för
tack
att
mycket.
Du tar dig an.
Och lycka tack. Till. Livet har mycket att erbjuda.
Absolut, tack.
Grymt, du ska få glida ut
ur
studion. Vi ska snacka vidare... Tack så jättemycket.
Tack.
Snacka vidare om derbyt med Jens Fjällström, en av våra experter här på TV4. Vad tänker ni om derbyt som väntar i helgen?
Ser mycket fram emot det. Spöket är faktiskt, jag är nästan tröttnat på att snacka om det, men det är klart att det finns där. Men jag har stark Djurgårdskänsla och det har jag haft förut och alltid åkt på den niten i känslan inför. Men jag ser otroligt mycket fram emot det, sett till hur många biljetter som är sålda, hur lagen ändå kan och vill spela. Det ska bli kul som fanns.
Ja, det här är precis som man säger. Det finns ju en viss form av historik för de blårandiga i det här. Att de inte är superbra i derby och inte varit på jättemånga år. Men jag har också så som de sett ut spelmässigt har varit ruggigt fint. Jag tycker nästan att de senaste fyra omgångarna kanske har sett klart bäst ut av alla lag faktiskt. Mm. Så att, sen får vi se om hur det är, om Djurgårdsspelarna skiter ner sig som vanligt eller om de trycker på gaspedalen.
Mm. Vi kopplar in Jens Fjällström tycker jag i diskussionen. Och, jag tänker vi kan väl börja. Vår reporter på fotbollsplan Andreas Sundberg var ute på Kaknäs idag, tog tempen på Djurgården. Där var beskeden från Janne Honka var tränaren lite sådär småluddiga kring huruvida Adam Ståhl och Mikael Andersson är eventuella startmän eller inte rent fysiskt. Men beskeden från Ståhl och Andersson var i alla fall tydliga. De känner sig redo för att starta. Hur ska man göra efter en sån här 6-0
kross? Jag hatar det där. Tränaren vill inte ge någonting och spelarna golar ut det.
Det är väl att spelarna alltid vill spela.
Du måste vara konsekventa. Ja. Ge inte någon någonting. Alltså.
Ja, men det kanske är medvetet att de vill förvirra. Men Jens, vad tänker du där? Ska man göra förändringar efter 6-0 mot IFK Göteborg och ta in de här kuggarna? Eller hur ska man resonera?
I möjligaste mån hade jag kört vidare på samma startelva faktiskt. För jag tycker den gjorde en väldigt bra jobb. Sen tycker jag att i den matchen 6-0 mot IFK Göteborg så ser man ju också vad en bänkbredd kan betyda. För Göteborg åt ju in sig i matchen i andra halvlek. Och det är egentligen tycker jag tack vare bänken som man från Djurgårdshåll får tag i matchen igen och lyckas stänga den, så att inte den där superba, nästintill optimala första halvleken blir till intet genom att göra en kass eller en sämre andra halvlek, utan man liksom knöt ihop hela matchen med sin bänk. Så Djurgården har en bänk som jag tror kan avgöra det här derbyt också faktiskt.
Hur hade du gjort det här? Använt Micke Andersson och Adam Ståhl som supersubs och kunna kasta in?
Jag skulle säga att allting beror på hur folk mår. För jag är av den åsikten att en klyscha absolut, men varje enskild match lever ett eget liv. Och bara för att de spelarna stod och vann med 6-0 mot IFK Göteborg så behöver inte det betyda att det bästa laget inför derbyt på söndag. Så där handlar det mer om fingertoppkänsla. Hur ser folk ut på träning? Vilka har det här mentala biten som är lite extra mot någon annan? Så om det nog finns såna typer av spelare som inte spelade senast, då hade jag nog inte funderat på. Jag hade nog kastat in en av dem.
Andersson med sitt temperament kan bli mycket viktig i en sån här match.
Ja, de står i samma.
Jag kastade in en grej där som jag tycker var lite intressant i matchen mot Göteborg när Mikael Andersson kom in. Jag tycker det var väldigt bra av Honkavar att inte ta ut Hägland i det läget. För det hade ju kunnat vara sådär så att om man byter de spelare för spelare, utan att han lät dem spela ihop. För Djurgården kommer ju vara som bäst när bägge de två är i form och för fulla 90 minuter. Ja. Och jag tycker det var jäkligt bra att han höll dem kvar på planen så att de fick minuter ihop. För man ser direkt att de gillar att spela med varandra. Och man ser direkt att det är liksom samma andas barn, tänker fotboll på ett liknande sätt. Så jag tror i förlängningen så kommer det att bli liksom Djurgårdens absolut starkaste offensiva duo, Hägland, Mikael Andersson.
Men Jens och Nordi, ni som har spelat, det som Sia är inne på här med spelarna, är det spelarna, säger de alltid att de är redo för att starta bara för att de är spelare, eller hur funkar sånt där? Är det,
alla vill spela ett derby.
Så är det ju.
Den matchen är så mycket större än än andra matcher. Så du kommer att göra allt du kan för att tjata dig in i den där elvan. Och det tycker jag är ett sunt beteende hos
men
spelare.
Men det förstår faktiskt. Jag. Men det som jag ställer mig emot är att om tränaren vill lägga ut lite rökridor, jag vet inte om de är redo så, då behöver du ju spela med, tycker jag då. Men då kanske han då ska säga det.
Men är det inte bra
det
att man säger olika saker där då? För AIK förstår ju ingenting av det.
Nej, men
det,
alltså, man fattar ju att Stål och Andersson, de ljuger ju inte när de bara, det är klart jag ska spela. Liksom.
Ja. Ja, vi får se hur hon kan vara.
Man får ju tänka på också att spelare har ju inte tränarperspektivet, inte alla i varje fall.
Väldigt få ska vi också säga.
Väldigt få kan man säga. Så de tänker ju liksom inte att de kanske bör hålla för 60 minuter om de ska vara startspelare, 60 minuter plus. Och så tänker du ju som tränare.
Vet du vad jag säger om jag är någon av dem? Då säger jag bara, ja, det är upp till tränaren. Så har jag dribblat lite.
Det har de säkert lagt till. Det har jag inte koll på faktiskt. De har ju säkert sagt vi är redo, men det är upp till tränaren.
Jag finns tillgänglig för mediaträning för alla.
Bra. Jens, såklart blir det mycket fokus som alltid håller på att säga på Sadok Johanna och hur ska man ta sig an honom i ett derby, tycker du?
Jag till att börja med så säger från AIK-perspektiv sett honom i spel så mycket det bara går, för han ligger ju bakom mer eller mindre allting i anfallsväg, och tycker jag liksom har en jäkla bra bredd i sin repertoar. Alltså i regel brukar det vara tekniskt skickliga, kvicka yttrar, de är sällan bra boxspelare, men han är ju en bra boxspelare också. Hur många mål har han gjort på huvudet här under vårsäsong och nu under allsvenskan? Han är ju en målskytt också. En sån som bara kan nypa till på en boll och göra mål på det sättet också. Så han är ju så mycket mer än den här kvicka tekniska yttern. Så det är ju för Djurgårdens del den överlägset svåraste spelaren att tas med. För han kan ju faktiskt krångla sig igenom två försvarare också. Det har vi ju sett gång efter annan. Men det blir ju Djurgårdens grej. Alltså dubbla upp på honom och se till att det finns täckning på den som ska försvara honom en mot en.
Mm. Max Larsson får en uppgift att bita i där. Vad klarar han av den någonting, tror du? Defensivt.
Det blir ju ofta, när vi pratar om på det här sättet, så kan det också oftast också bli att Sadok Johanna utmanar Max Larsson 10 gånger och Max vinner 9, men så då kommer förbi en gång och då blir det mål.
Robbie Jurm mot Victor Eriksson.
Ja, men precis så. Och då blir det ofta, men han höll inte koll på honom. Så att den här typen av spelare, det som Jens säger i det här fallet, är han kommer ju ta sig förbi någon gång. Och då gäller det att den backningen finns som skyddar någon av sidorna. För alltså insidan hade jag lagt till för han är vänsterfotad. Men det går inte bara lägga allting på den ytterbacken. För det som Jens säger, han tar sig in i box, han är bra på huvudet. Det enda som är lite med Sadok Johanna skulle jag säga, det enda, han är otroligt kvick. Men just den här och löpningen på långa sträckor, har han den extrema snabbheten eller inte? Det är den jag är enda egenskapen som jag kanske inte ser fullt ut, men...
Ja. Tränarduellen, det är ju Janni Honkava mot José Ribeiro. De känner ju varandra sedan Finland, har mötts där i en ligatitelstrid, Kups mot Inter Åbo. Ja, just att tränarna känner till varandra sedan tidigare och har relation och taktisk relation på det sättet. Vad gör det med en sån här match, Jens? Klurar de mycket på varandra, tror du, eller vad händer?
Egentligen så är det ju så helt nya lag, så jag tror egentligen inte det är så mycket mer än att jag misstänker att de därigenom känner varandra, både så det blir en skön high five och kram innan matchen, men också att man vet ungefär vad den andra vill åt i matcherna, så de kommer nog att veta ganska väl hur de ska ta sig an matchen. Jag tänkte på en grej med AIK, bara om jag får koppla tillbaka till den. Och sådär. De hade ju en ganska positiv start på allsvenskan och man kände liksom, fan, det här ser rätt spännande ut och sånt där. Men jag tror det var lätt att glömma bort också vilka lag de mötte inledningsvis. Liksom med Halmstad, BP, var det sen Kalmar, yes. Degerfors. Alltså, det är ju inte den svåraste vägen in i allsvenskan. Och jag tror nu så håller liksom AIK på att bekänna färg när man stöter på lite svårare motstånd. Och därför ska det bli otroligt intressant att se det här derbyt. För jag tror Djurgården har på väldigt länge i varje fall inte kommit in med en sån skön känsla och veta Vår högsta nivå, den är ruskigt hög. Och vi har en bänk, vi har bredd, vi har form, vi har allting. Alltså det är väldigt mycket som talar för till Djurgårdens fördel och egentligen lite mer frågetecken och tveksamheter kring AIK. Någonting som AIK säkert kan använda till sin fördel. Okej, nu hamnar vi i underdog-grejen. Spela upp Djurgården och så sedan så ska vi jävlar med ge dem. Men så det gör ju den här matchen så otroligt intressant, förutom att det är en fullsatt arena och alla de där grejerna.
Jag tycker bland det bästa av AIK presterat är matchen de förlorar mot MFF. Där tycker jag de är liksom mycket bättre än till exempel mot Degerfors eller mot BP, framförallt när jag var på plats och såg dem. Så på det sättet så blir det ju intressant att se vilka är de, för vi har ju inget svar än. Vi vet inte vilka de är.
Nej, för det här är väl två lag som kommer vilja spela båda två, tror vi väl, eller hur tar de sig an ett derby just med tanke på det? Alltså blir det ett AIK som inte, alltså går de lite åt sidan mot det José Riveiro egentligen håller på med, eller hur tar man sig an den här matchen?
Jag tror att de kommer att vilja spela. Jag tror bägge lagen kommer att vilja spela. Det som jag tycker skillnaden mellan dem är Djurgården är nu för tillfället, så att första intentionen som kommer in i dig, den går de på. Det vill säga, finns det möjlighet att spela snabbt framåt, då spelar de snabbt framåt som tusan. Och de springer utav helsike. Men jag tycker det finns en lite mer fördröjning i AIKs anfallsspel. De har liksom inte fått det här och riktigt så att man bara går på intuition i alla lägen när man har möjlighet. Och vilket gör att de spelar en lite långsammare fotboll. Så det tycker väl jag är det som skiljer till Djurgårdens fördel. Att de kan spela ruskigt snabb fotboll och där är inte riktigt AIK just nu.
Och där är en tydlig skillnad jag ser i det är att Djurgården har lien. AIK, alltså sett lien i AIK till exempel, då har du en enkelt snabb väg framåt för dem. För nu vet ju att man inte vill ha bollen mot Selina eller mot Sadok Johanna. Men kommer den in centralt, ja, men det är inte kanske lika farligt eller starkt som lien.
Nej, men överlag, jag tycker Jens, du är inne på jätteintressant just det här med att Djurgården ligger lite längre fram i spelet. Det är för mig, jag känner det precis, eller tycker precis samma sak som dig. Men jag har också funderat på det. Det kanske inte är så jättekonstigt eftersom AIK bedrivit en sorts typ av fotboll som egentligen är motsatta till det de håller på med nu. Medan Djurgården ändå har haft Honkavaran under ett tag. Där har de flertalet spelare i truppen. Majoriteten av truppen har ju spelat Jani Honkavarans fotboll i ett år. Och innan det så har det ju inte varit. Det är inte jättemotsats liksom, mot vad det Kim och Tolle höll på med. Så AIK-spelarna har en liten väg, mental väg att vandra. Att kunna ställa om till den här typen av fotboll, tror jag.
Mm. Innan vi släpper dig igen så får jag bara en nyhet som jag gärna vill ta med dig som kom idag. Då. Det är ju Malmö FFs besked om att Anders Christiansen missar resten av vårsäsongen. Lagkaptenen där. Han sitter ju på ett utgående avtal och har ju haft säsonger där han inte varit tillgänglig fullt ut under hela säsongerna helt enkelt. Vad gör det här med Anders Christiansens framtid i Malmö FF och så vidare, tänker du?
Men det är ju jättetråkigt för MFFs del. Det är tråkigt för Anders Christiansens del, för jag tror jag pratade med han lite under försäsongen här och han kände sig liksom otroligt fräsch i kroppen och de hade anpassat hans träningsmängd så att det liksom skulle kunna passa honom så bra som möjligt. Och när man gör såna där saker och även det slår fel och man blir skadad, så då tror jag det tar extra mycket på dig som spelare. Så det är kämpigt både för Anders Christiansen och MFF definitivt.
Mm. En skada i underbenet är det som MFF har kommunicerat. Finns det risk att det här blir sista säsongen i Malmö för AC, tror du, Nordin? Eller?
Ja, det är väl en ganska stor riskchans att det blir så. Men jag har pratat ändå en del med Christiansen på runt arenan när man har jobbat i Malmö FF. Och den killen har framtiden för sig inom fotboll. För otroligt klok. Det är väldigt givande att prata fotboll med den killen. Mm. Så att även om det nu skulle vara så, det kanske också är på sin plats. För någonstans när du har de här äldre spelarna, förmodligen ganska dyr spelare, så egentligen AO är ju tillgängligheten. Och då snackar jag inte bara om match, men även på träning. Framförallt i där Malmö ska slå om till och börja satsa på de här yngre spelarna. Då är det väldigt viktigt att du har Christiansen ut i stort sett dag in, dag ut på träningsmattan för att kunna utveckla de här yngre spelarna, och de måste lära sig utav honom. Så att det blir tyvärr svårt för Christiansen. Det är nog mina favoritspelare i Allsvenskan under lång tid tillbaka, måste jag säga, den kvaliteten han har. Sen tror inte jag heller att José Riveros spelsätt passar
Miguel Angelamires.
Förlåt.
Många spanska tränare.
Jag glömmer det. Jag är ofta med de två är jag väck. Men
senast vi träffade också norrut.
Ja, det är bra. Men jag har ju jag har klarat hien och lien med de här två. Det var två jag fastnat för. Men jag tror Ja, men jag tror just hans spelstil, att det går så mycket snabbare framåt mot Rydström, så tror jag att det passar honom sämre faktiskt i form att du får löpa över längre sträckor, alltså du har hög hastighet under längre sträckor kontra hur det var med Rydström. Eller vad tror du, Jens?
Jo, jag tror det här kan mycket väl vara en utfasning, omfasning, övergång för Christiansens del. Hjärtat var ju en sak att ta sig tillbaka från det, men så jag kan tänka mig att det här blir en övergångssäsong för hans del, även om jag hoppas någonting annat. Jag skulle vilja kuppa bara, jag har gjort det till min grej. Jag har ingen Björklöven-tröja som jag tänkt att dra på mig den här gången, men ursäkta mig bara. Jag stötte på Henry Slättsjö, guys. Hans mormor och morfar i samband med en match i Göteborg. Jag tänkte att det här är ju för våran uppdragsgivare TV4s räkning som jag lyfter den här. För hans mormor och morfar är ifrån Norge och de vill så jättegärna se Allsvenskan. Men hittar inget sätt att komma åt abonnemang så att de kan se Allsvenskan i Norge. Det finns säkert fler norrmän som gärna vill se Allsvenskan och för den delen bollklubben också. Vet ni hur man bär sig åt, ni som sitter i ett hus som uppenbarligen borde vara villiga att sälja lite fler abonnemang till Norge?
Det är väl svensk elitfotboll som ska sälja den internationella rättigheten där för Allsvenskan, gissar jag, till marknader utomlands.
Det man kan göra är att om man är i Sverige och tar med sig, signar upp ett abonnemang och tar med sig ut, då funkar det.
Gör det!
Det stämmer bra.
Jag har ingen aning. VPN brukar funka annars.
Vi måste tyvärr släppa dig nu, kupparen Jens Fjällström. För vi ska rusa vidare in i din ranking, Sia, som du ska köra. Nu får du några minuter på dig.
Bara. Nej, men vi
uselt att säga fel namn. Jag har gjort det många gånger mellan de två.
Det där är som svenska namn för mig. Spanjorer funkar helt okej. Okay. Vi ställde ju Hjelmberg på en start av Benkasälj då för att visa att vi är down with the kids här då. Och nu ska vi göra samma sak med er då. Så ni ska få blindranka svenska rivalmöten med geografisk närhet. Jag säger inte att det är de största matcherna. Till exempel IFK Göteborg, Malmö FF är inte med. Jag säger inte att alla är stadsderbyn, för att vissa delar inte stad. Men vi kallar det derbyn enligt min definition. Då. Så får ni.
Det här blir lurigt.
Så får ni blindranka. Och sen så ska vi se om vi lyckas lura någon av er då. Men vi börjar då.
Var det 10 stycken?
10 stycken, ja. Mm. Så från 1 till 10. Blåvitt, guys.
Sex. Jag vet inte vad du har. Ja, 6 kan man. Ja.
Jag säger 4.
Okej.
Okay. 4 eller 5? 4.
Ja. Kalmar, Öster.
10.
Ja.
Båda 2, 10. Säkra på det. Hammarby, Djurgården.
Det är den här.
4 kanske. 3, 4.
3, exakt.
3, säger jag. Ja.
Ja. Alltså på senare tid sedan de började byta arena, så har ju det här derbyt blivit. Jag håller på att fundera om det här är, om den går om den som jag tänker är större. Så det här är antingen 1 eller 2 för mig i Sverige.
Avkräver ett svar snabbt.
Kör nu någon in. Det kommer bli galet hur vi än gör det.
Ja. MFF Helsingborg.
Det är den här jag gillar. Jag gillade när de hade sina bataljer i Skåne när HIF var riktigt bra. Så jag sätter de här faktiskt som två. För att det är något... inte för att det kanske är det största på så vis. Men jag uppskattar det personligen. Så jag sätter det två.
Jag skulle vilja ha satt den före Göteborg och Gais. Jag skulle vilja ha haft den här som fyra. Men då får det väl bli en femma då.
Ja. AIK Hammarby.
Trea.
Vad har jag kvar?
Du har kvar 1, 4, 5, 7, 8, 9.
5.
Ja.
Mm. Ja. Det blir
jättesvårt det här.
Ja,
Gais, ÖIS.
Har jag 7:an kvar då eller?
Ja.
Då tar jag på 7.
Nu kommer det bli roligt här alltså.
Gais, ÖIS. Vad har jag kvar?
Skynda på.
Jag har inte ettan är ju inte...
Den är inte tagen. Du har 6, 7, 8, 9 och
8.
1.
8.
8. Ja, min penna har havererat här. Häcken, blåvitt.
9 då.
Jag hade 6 kvar va?
Ja, det stämmer.
Den här har ju växt sen Häcken slog IFK Göteborg på,
är det 6 som
på deras hemma. Ja.
Mm. Blåvitt ÖIS.
2.
Nej, det har du tagit.
Ja, 3. Ja.
3 har du tagit.
Nej, men vad fasen? 4 då? Ja, 4. Ja.
Vad har jag kvar då?
Du har så mycket som 7, 1, 9.
7.
Nej, han har ju satt ettan redan.
Nej. Ettan kommer komma sist.
Ja. Ja. AIK Djurgården.
1.
Okej. Sista här. Jag tror att ni har en kvar. Ja. Örebro Degerfors.
Ja, det var ju 8. Den jag...
8.
Oj, Nordin.
Nej, men den här är alltså för mig som ändå spelat i Örebro i vad jag spelar 18 säsonger typ. Mm. Så var det här för mig... Det var inte på det sättet. Okay. Liksom, för att jag har haft så många spelare från Degerfors som har spelat med och många örebroare som har gått dit. Jag har mött Varberg mer gånger än vad jag mött Degerfors.
Ja, okej. Jag hade... Det här skulle vara min kupp mot dig då, men du bjuder inte upp till plats 9.
Nej,
alltså.
Nej.
Ja. Ja, det, är ni nöjda med det här?
Ja. Det blir alltid
ni har både AIK Djurgården som etta. Mm. Ni har, nu ska vi se, match nummer 4. MFF Helsingborg har Martin som nummer 2. Och Nordin som nummer 5.
Mm. Nej, det är
jag hade velat haft en...
Men man vill inte hamna i Stockholms fokus med liksom 3 derbyn i topp.
Ja,
men det är ju de...
Blåvitt ÖIS är ju ett fett möte. Liksom.
Jo, men inte under våran livsstil.
Nej, men det är ju jättesvårt. Mm. Jag gick ju till mig själv personligen i Skånederbyt exempelvis.
Ja, då är det ju rätt. Jag går ju efter min egen personliga.
Ja, men samtidigt så vill jag ju lyfta upp Blåvitt ÖIS historiskt och så vidare. Så att det blir lite galet i min egen...
Jag känner att du har...
Jag rörde till det, va?
Nej, men du har försökt göra för många personer glada och inte verka som Stockholms media uppskattar det. För jag kan absolut ha Stockholms media hatten på och sätta alla Stockholms derbyn topp 3.
De är topp 3. Ja. Det var så.
Nej, men bra. Vi måste göra grafik på det där sen.
Ta en liten paus och sen ska vi snacka Halmstads BK och Stuart Baxter. Bollklubben är tillbaka och nu är jag väldigt spänd. Vi ska få in en oerhört intressant gäst. En allsvensk profil är tillbaka i allsvenskan. Stuart Baxter, ny tränare, eller ny gammal tränare i Halmstads BK. 1988 var det, va? Du tog över HBK senast.
Ja, jag tror du har rätt.
Hur känns det?
Det var inte igår i alla fall.
Nej. Berätta, du tar över efter att Johan Lindholm får lämna och ska köra på fram till så att en permanent lösning finns på plats. Hur har avtalet skrivits, om vi börjar där?
Nej, precis som du säger. Det är en tuff bransch för jag har pratat med honom om just det. Och det när Johan lämnade och klubben är i den situation de är, jag tycker... Jag gifte mig när jag var i HBK. Vi har en liten del av oss här, både jag och min fru i HBK. Så när de frågade mig, kan du hjälpa oss tills vi får en permanent tränare? Jag sa absolut ja.
Kan det bli hela säsongen eller vad vet du om
liksom... Ja, du frågar en fotbollstränare här, inte en busschaufför. Ja, min morgondag är inte garanterad någonstans. Så det kan bli säsongen ut, men det är naturligtvis hänger det på att jag märkte inspirera spelarna och vi började samla lite poäng.
Vad blir det viktigaste för er? 2 poäng på 6 matcher, 4 gjorda mål, 12 insläppta. Vad är det liksom det första du gör när du kommer in och ska försöka styra upp det här?
I mean, the first man tänker sig, naturligtvis, inte allting är fel. Men de små saker som är fel, det måste man rätta till. Nu, om man skulle gå in och tro man kan ändra hela världen på 3 dagar, jag tror det är ju att folk blir bara mer förvirrade. Så jag måste plocka ut en 3-4 saker som jag tror väger tungt och försöka lägga ner en tydlig budskap som alternativ för dem. Förhoppningsvis det ger spelaren lite hopp. De kan höja sig, men har lite tur med sig. Och den stridsmoral som man kan bygga upp, förhoppningsvis är det till flera poäng. Men jag tror inte jag måste motstå den frestelse att försöka prata om allt. För det har varit dumt.
Vi ska prata vidare med dig, Stuart. Men först ska vi titta och lyssna på lite klassiska bilder med Jan Jönsson, en annan HBK-profil.
Försök att lära oss att få känna att vi är stark, att vi är lite mental. Är du beredd, Jan?
Ja.
Okej, kom on. Du är stark. Du är stark, kom on. Ta den. Du är stark. Du är stark, kom on. Kom,
stå kvar.
En gång till.
Okej. Okay. Ja. Min vänsterkrok är inte så bra.
Berätta, vad du ville göra spelarna mentalt starka, eller?
Nej, vi hade... Jag tog över och som en ung tränare som trodde han ska ändra på hela fotbollsvärlden. Jag hade en väldigt god kollega som var en tredje dan svart bälte i karate. Så jag gjorde kickboxing med honom. Och han sa till mig, ni har ett väldigt ungt lag. Är de tuff nog? Och det är korrekt för mig. Är de tuff nog? Jag får se om de är tuff nog. Så när vi hade en styrkerunda, vi hade en station som var att en partner tog på handskarna och han kunde slå mellan gärna, inte i ansiktet, inte, men han kunde slå. Och det blev ganska hetsigt.
Hade du kunnat göra det där idag eller hade det blivit cancellering då?
Jag tror att jag hade varit kanske 6 år i fängelse eller någonting sånt. Det som hände var att de fick en kamerateam. Och det var lite glimt i ögat att jag kallade in Janne. Jag visste att Janne, han var lite tuffing, så han ville visa hela världen att jag är också stark. Så jag bankade på Janne där och sen till min oändlig glädje, jag ser det på TV. Och jag måste säga, jag har sett den i Thailand, jag har sett den i Sydafrika. Jag har folk som har kommit fram till mig i Portugal och sagt att tror du att dina spelare klarar av dina vänster?
Ja, det är bra. Vi har en AI-genererad bild på hur det skulle kunna se ut med Omar Faraj nu, om du blir sugen på samma grepp här nu i Halmstad.
Nej, jag tror inte så tillbaka nu för tiden.
Ja. Du, Stuart, vi har fått in en tittarfråga via Fotbollskanalens Instagram om formation i Halmstad nu när du kommer in. Har du redan bestämt vilken formation du kommer använda?
Jag hade min första träning med dem ikväll. Jag har lite tankar hur man kan försöka att använda de spelare vi har och försöka få lite mer ut av dem. Men någon jätteformation sen nu blir det inte. Det blir mer justeringen. Igen, samma sak. Att komma in med massa saker de ska tänka på 2 pass. Jag tror inte det är smart.
Har du någon sån här en grej som du har klart för dig nu? Det här måste vi rätta till inför helgen.
de saker som vinner och förlorar fotbollsmatcher, de är precis likadana nu som var för 5 år sedan och för kanske 10 år sedan, kanske 20 år sedan. Och det, vi bara åstadkommer det på ett annat sätt. Så om du säger nu att Arsenal är skitbra på fasta situation, det sättet de agerar på fasta gjorde vi inte för 5 år sedan. Men för 5 år sedan var fasta situationen lika viktiga. Och så är det i öppet spel också. Vi vet om att spelvändningar är viktiga, men vi åstadkommer det på ett annat sätt nu än vad vi gjorde då. Nu, modern fotboll och modern fotboll för HBK måste vara en element av pragmatism och en element av en utveckling, possession-inspirerad spel. Men vi får inte vara naiva och vi får inte glömma vad det är som faktiskt kommer att bestämma utgången av matchen.
Du har ju stor erfarenhet överlag, men du har ju stor erfarenhet av allsvenskan också sedan tidigare. Hur är det att vara tillbaka i svensk fotboll och allsvenskan?
Jag har följt svensk fotboll. Jag har följt länder jag har jobbat i. Jag har följt landslaget och så vidare. Så de gånger jag kommer tillbaka till Sverige, då är jag i kontakt med alla mina tränarkollegor som vi diskuterar fotboll och fotbollens utveckling. Så Sverige och svensk fotboll har alltid varit en central bit i min vardag. Mm.
Jag förstår att du har varit någon form av handledare för Johan Lindholm under hans utbildning här. Är det en speciell situation för dig att du tar över efter honom?
Ja, men det är naturligtvis. Det är därför jag sa att jag ringde till Johan. För det första, det var min roll med förbundet som satt oss ihop. Och jag tycker Johan har skött sitt jobb på ett väldigt proffsigt sätt i Halmstad. Och vi vet om att gamet är så. Det är en resultatdriven industri vi jobbar i. När Halmstad var utan tränare, då kontaktade de mig och sa, kan du tänka dig? För de visste också att det var en ganska känslig ämne. Att jag ska plötsligt dyka upp i HBK. Mm. Men vi pratade om det, jag pratade med förbundet om det. Det gick rätt till och det var både jag och Johan nöjd med. Så det var ingen hard feelings, men det var känsligt för mig. Kanske mer än för många andra. Men jag tyckte ändå att det här vill jag försöka hjälpa till.
Hur har du hjälpt till med förbundet där? Vad har din roll varit?
Jag har varit med på de här pro-license-kurser och föreläst. Och sen när de pro-license kandidater får sin pro-license, då får de en handledare i 18 månader eller någonting efteråt. Så jag besöker klubbar och var tillgänglig för dem om de vill diskutera fotboll. Mm.
Hur länge ska du hålla på med fotboll? Det är ju underbart att du bara kör vidare och tar uppdrag på uppdrag. Hur länge ser du dig själv vara tränare och aktiv?
Jag tränar 5 gånger i veckan. Jag är i bättre form nu än vad jag varit på 15-20 år, tror jag. Och så länge som jag kan fixa till trä och sen jag kan knyta mina skor och tuggummi samtidigt. Jag tror jag kommer nog att vara inblandad i fotboll på något vis.
Ja.
Jag känner bara inte igen nu. Jag förstår en tränare som kanske i 40 års ålder säger att nej, det är slut. Jag åker inte med. Jag förstår det. Jag tror alla fotbollstränare har den känslan. Men jag har inte den känslan av att nej, det här vill jag absolut inte göra med. Så tills jag har den och tills jag känner att jag kan bidra med kunskap, med rutin, med passion, så länge som jag känner kan bidra, eller så länge som jag tror att mina spelare tycker det är kul att jobba med mig, när den dag kommer när jag får känslan, nej, varken jag eller de tycker det är kul längre. Då tror jag är smart nog ett längre.
Vi ska alldeles strax tacka dig, men först, Nordin, du har ju en speciell relation till Stewart faktiskt. Jag vet inte, minns du Örebro AIK på Eiravallen 1998, Stewart, när du vann guld med AIK den säsongen? Då var Nordin Gerzic bollkalle på den matchen. Har du något minne från just den matchen?
Ja, vi vann 2-0. Mm.
Ja, du minns allt.
Ja, vi vann 2-0 och gick ut efter matchen och fick besked att HIF hade gjort ett offside-mål, men att det blev godkänt och därför vann de allsvenskan. Det var nog tur för Nordin att han inte konfronterade mig och ville ha en autograf eller någonting den.
Nej, jag kommer ihåg den matchen så väl när man stod där som bollkalle och så. Jag kommer ihåg en specifik situation, just den Christer Nordin, när han tar emot bollen, en hög boll på mittplan, han tar emot den på låret och så slår han en slicead volley ut på vänstersidan. Den sitter fortfarande i mitt huvud. Ja. Är det fantastiskt.
Som Christer kan. Mm. Liksom det är inte många som har lyckats sig på den, men i hans bästa stund han trodde han kunde gå på battet. Så det överraskar mig inte.
Levererar du som bollkall eller? Var du bra?
Är ingen aning. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag kommer faktiskt inte ihåg.
Nej, men grymt så. Tack för att du var med oss i bollklubben och stort lycka till med HBK. Kul att du är tillbaka i Allsvenskan.
Tack så mycket. Tack.
Tack.
Lycka till. Tack och grattis.
Jag tyckte det var intressant det han sa, att Arsenal är bättre på fasta situationer idag än för 5 år sedan, men det var lika viktigt då. Det var en take som etsade sig fast i min skalle.
Jag tycker det finns mycket i det här som är intressant. Mm. Att Halmstad går ifrån lite av det moderna idag. För om vi ska gå på förra året i Allsvenskan, om vi tar innan Asterhed och nu har jag glömt hans namn, Ferran får sparken ifrån Värnamo, så har Allsvenskan, snittåldern på tränare i Allsvenskan är lägst i de 50 högst rankade ligorna i världen. Mm. Så tar de in, de får sparken, så tar de in han norska. Så det som har varit en trend i Sverige att tränarna går ner i åldrar. Alltså att de här har inte tagit in något nytt, utan de går på en gammal räv. Och det ska bli väldigt spännande att se. Jag har inte sett hur hans lag har spelat under de här åren som han har varit utomlands. Så det ska bli intressant att se hur han utvecklats. Men med.
Vad kan han bidra rent generellt med sin kunskap och erfarenhet och allt sånt i det här läget? När man behöver vända en resultattrend och vad jag antar hopp i hela bygden igen, kanske runt HBK?
Precis egentligen där du säger. Den här erfarenheten som han har, den plockar man inte ner från ett träd bara. Utan han har slitit och fått en hel erfarenhet egentligen från en hel värld. Han har rest runt och tränat lag. Så att, det ska bli väldigt spännande att se vad han kan göra med Halmstad. Jag, på riktigt, jag tyckte det här var mer spännande. Att de tog in Stuart Baxter än att de tog in någon sån här en ung tränare. Mm. Jag tycker det här ska bli mer spännande att följa faktiskt.
Mm. Vi tar in Simon Thern, Fotbollskanalens krönikör och TV4-experten i den här diskussionen också. Stuart Baxter tillbaka i Allsvenskan. Vad tänker du om det?
Men det är väl lite mot vad många av de andra klubbarna gör nu när allt ska vara modernt och hela den här biten. Jag är väl inne på Nordin. Jag tycker det ska bli kul att få se Stuart och han har ju visat sig vara en skicklig tränare och få se hur man håller sig uppdaterat under åren. Men det är klart att när man är i det läget som HBK är och behöver något annat så kan man ju inte hitta så mycket mer erfarenhet namn, i alla fall en Stuart i det, som framförallt kanske vill ta HBK i det läget som de är.
Mm. Ja, vad har du för koppling till honom? Du och Jonas har väl varit i massvis av klubbar samma klubbar som Stuart har varit involverad i. Vad har du för koppling till honom?
Själv så har jag väl ingen jättekoppling till Stuart sen så känner man väl, det känns som man känner alla lite grann på något sätt, och det är väl samma med Stuart när jag har träffat honom, och han har ju varit iväg nu i Sydafrika under ganska många år och var ju en kort veva i HIF också, och precis som jag kom faktiskt ihåg hur det gick, men de höll ju sig kvar i alla fall i Superettan det året där han klev in, så att de behöver ju ha en någon typ, de behöver ju en förändring framförallt. Det måste ju hända någonting. Och då är det väl inte helt fel att gå på Stuart, det tycker jag. Han kommer säkert få bra fart. Kortsiktigt så brukar det ju alltid ge en effekt, sen så får man ju se hur det långsiktiga blir.
Mm. Du har skrivit en ny krönika på Fotbollskanalen såklart den här veckan också. Den här rubriken, blev det 80 miljoner för Rosenqvist? Frågetecken. Det är Charlie Rosenqvist du har nämnt lite i krönikan. Den Kalmas unge offensiv talang. Berätta vad du tänker om honom och den eventuella prislappen här.
Slog det lite slint i bussen hem från Östersund?
Nej, men alltså, jag gillar... Alltså, han är för mig så är han en ung spelare, fast han spelar som en äldre spelare i något form. Han är bra på att använda sin kropp. Han är konstant liggande på rulle och är redo att hota. Och jag tycker av alla de yngre spelarna som finns, så är det väl Johanna och han som jag tycker utmärker sig framförallt. Alltså, det är inte bara att komma upp i Allsvenskan och göra mål. Han har pytsat in 4 baljer på, vad är det, 6 matcher i ett lag som ligger på kval. Så att jag tycker att han, det som imponerar med de här yngre spelarna som går upp, det tycker jag är oftast när hur, alltså att de kan blixtra till så där, det kan ju alla göra liksom. Men han är liksom på något sätt bra i det stora hela, tycker jag. Inte bara liksom att han petar in lite bollar, utan han är jobbig och han är liksom lite sådär grinig, halvgrisig. Jag är riktigt förtjust i honom.
Verkar väl ha skallen med sig också. Vi hade ju med honom i bollklubben här nyligen. Han verkar ha fötterna på jorden och jobba på väldigt hårt. Det var väl Mats Winblad, sportchef, var med och gästade i veckan också och vittnade om just det. Men är det ett önsketänkande från din sida att även klubbar som Kalmar skulle kunna få den här typen av summor? Eller ja, jag vet nog, du har en annan åsikt av vad de skulle kunna få för honom. Mm.
Nej, men alltså de sålde ju han mittbacken till Klubb Brygge. Vad heter
Vince
han nu igen?
Vince Osuji.
Ja, och vad var det? Runt 50 miljoner. Och han var väl i samma ålder. Det är klart att afrikaner överlag kanske är lite mer attraktiva än vad svenska spelare med de fysiska aspekterna som finns. Men det är klart, vi går ju hela tiden mot högre och högre transfersummor. Och han är ju absolut väldigt spännande. Sen var det ju där såklart en liten höftning. Men jag menade mer på att om Kalmar får ett riktigt bra bud i sommar, så tror jag att de har svårt att tacka nej till det, sett till vad de är och i vilket läge de är. Och 80 miljoner kanske är lite krydd, men
ganska mycket
jag tror men de kan fortfarande få jäkligt bra betalt. Ja, det är jag helt
absolut. Alltså, det som jag tycker sticker ut med honom är att han överpresterar sina XG-siffror något så enormt. Han snittar ungefär 0,14 XG per match, men gör 0,7 mål per 90 minuter. Men jag tycker också att det finns en stor del man kan tillskriva till Sago, som är duktig på att få fram bollen på, alltså som en smäck. Det skulle vara intressant att se Rosenqvist utan Sago och se om han kan fortsätta göra mål. För då kanske jag är uppe på 40-50 i alla fall, inte 80.
Men det blir ju alltid en sån här typ av diskussion. Sätt in Charlie Rosenqvist i en storklubb, i en storstadsklubb, AIK. Ja, men Johanna jämförelsen. Funkar marknaden så att AIK får bara mer pengar?
De har ju en högre trovärdighet, även om Kalmar har sålt ett antal bra spelare under åren i Ari, vad de sålde, Rasmus Elm, Victor Elm, Cesar Santin till Köpenhamn. De har sålt ett gäng bra spelare, men sen har ju Halmstad varit på dekis en stund och trovärdigheten gör ju... trovärdigheten gör ju så att du...
Men han har gjort mål borta mot Djurgården, visat att han kan prestera...
Men att spela borta mot Djurgården är en helt annan sak kontra att spela hemma. Det vet ju, om det är någon som vet om det, så vet ju Simon.
Titta klubbarna utomlands på
idag
det.
Gör de det. Ja. Idag är jag helt övertygad att de gör det.
Det som jag tänker på är att det där handlar ju också om vilken ekonomi klubben har, vilken omsättning klubben har, vad man har gjort för försäljningar tidigare och så. Och desto mer de säljer, desto mer kan de också tacka nej till. Men det är ju klart att det är också skillnad på att vara en topplagsanfallare och en bottenlagsanfallare. Och det som ni är inne på, att jag anser det, om du klarar av att göra det som hemmaplanspelare i de största klubbarna framför din publik eller i derbyn och så vidare, då ger ju det en liten injektion till värdet. Vi får se vad Simon säger.
Nej, men det är klart det är så. Alltså, det finns ju en anledning till varför olika spelare går för olika mycket pengar oavsett vilka ligor. Alltså, om du även går till den allra högsta nivån så är det ju så. Och det är ju helt självfallet att Kalmar ligger ju lägre och får ju mindre betalt för sina spelare än vad de bättre eller större klubbarna i Allsvenskan gör. Och det är ju så näringskedjan fungerar.
Men däremot, en sak som jag bara vill lägga till där, det är att är helt med på att Rosenqvist, om han hade spelat i de andra klubbarna sett i sina prestationer, hade fått fler rubriker, mer hype, större uppsving. Där tycker jag man behöver vara rättvis mot att bedöma talang och egenskaper och förmåga och inte bara klubbmärke.
Nej, men det håller jag med om. Visst är det så. Han hade ju, det hade ju skrikits ett jäkla massa om han hade varit i något av Stockholmsklubbarna. Så att, det är klart att vi bönder ute på Vischan, vi får ju inte lika mycket till oss.
Ja, men det är inte bara, jag tycker bara inte de på Vischan, men om vi går till en annan 18-åring som jag tycker är grym, det är ju de Bia i Häcken. Mm. Det, hade, det är egentligen samma sak där. Skulle han spela i någon av de här fem stora klubbarna i Sverige så hade det varit ett helt, helt annat hås kring den killen liksom.
Gott Jakob Dombia.
Ja, precis, det han. Så det, du, det där tycker jag dock är, det, egentligen som Simon säger, det är näringskedjan, men det finns också en fin grej med det här, det är att de här mindre klubbarna kan jobba i, lite i skymundan. Spelare kan komma dit och utvecklas och sen kanske ta steget därifrån. Därifrån kan du egentligen jobba dig upp. Jag ser inte att Kalmar inte kan sälja för de summorna. De måste börja sälja någonstans för, nu har de ju sålt två spelare på två år ganska dyrt, men fortsätta med det, att de presterar i Europa, då nästa lag från Europa som kommer, då är trovärdigheten mycket högre och då kan du ta mer pengar. Det är ju så det är. Men jag tycker hela diskussionen egentligen om de här unga spelarna tycker jag har blivit, gått i en jäkla överdrift. Vi ser ju dem bara som kronan och ören nu för tiden och det, jag tycker det är en tråkig utveckling.
Du, innan vi släpper det Simon, jag har fått in en tittarfråga, eller en tittare som tittar på bollklubben som mejlade mig och undrade, eller ville att jag skulle ställa en fråga till någon av er då som har varit på elitnivå. Eller så, ja, du är ju fortfarande på elitnivå, Simon.
Inte med den bussresan, då vet jag inte.
Nej, fan, då har fandes. Tänkte jag svära riktigt jävla ordentligt, men nej, jag har fortfarande inte återhämtat mig.
Östersund borta var det var senast, va?
Ja, det var en sån måndag till, eller fredag till måndagstripp. Det var ju riktigt jävla förfärligt. Och så ligger man under med 3-0 i paus på det. Fy fan alltså.
Ja, det gick inte särskilt bra.
Nej, så visar ni det med också.
Stänger du av nu eller?
Nej, gör jag inte. Jag tittar här, mitt obefintliga försvarsspel vid 2-0. Ja.
Ni har väl ändå inlett rätt hyfsat poängmässigt totalt sett ändå?
Ja, detta var ju lite pump. Vi höll ju faktiskt på ändå att ta oss tillbaka i detta ju och hade ju ändå bud på nästan kvittera. Då blev ju lite stress för dem här på slutet, men nej, de vann ju rättvist för de körde fullständigt över första halvlek. Men det är en konstig serie, det måste jag säga.
Ja, men den här bollklubben tittar i alla fall. Han är tränare på lägre nivå och undrade hur funkar det i samband med laggenomgångar och sådär, om tränaren någonsin ifrågasätts av spelare. Alltså antingen kopplat till det personliga, att varför spelar inte jag? Men också, ja, varför gör vi på det här sättet? Eller hur tänker du här? Nordin och Simon, ni kan väl berätta om era upplevelser. Ja, ifrågasätts tränaren någonsin i grupp så att säga?
Ja, det händer. Det händer. Sen hur det tas emot på olika sätt kan jag säga. Okay. Det finns vissa som har gått helt bananas. Och,
tränare?
Ja, det finns det.
Som inte vill tappa ansiktet då?
Nej, eller? Men det blir bara, det blir någon försvars... jag vet inte om det, de känner att deras chefsposition ifrågasätts på något sätt. Jag har själv varit med om det, har fått riktigt mycket själv, typ blev utkastad från ett möte för att jag är ifrågasatt.
När var detta? Vill du berätta det här?
Nej, jag vill inte
anta den som är.
En gång så stack Axén, men det var en helt annan anledning. Det var när jag såg hans bobbling-grej, då försvann han bara. Men erfarenheten är ju att det tas emot olika av olika tränare. Ofta vill ju tränaren ställa en motfråga till spelargruppen, inte alltid, men då när man tar upp det och säger okej, du skäller på han, men taktiken var fel, då kan det kan brinna till.
Kan det är min erfarenhet. Kan det påverka speltiden efteråt sen om du har ifrågasatt eller hur funkar?
Sen tror inte jag att man vågar ifrågasätta om man inte har en viss position i laget. Okay. Jag har inte varit med om det i alla fall.
Simon, vad är din erfarenhet kring det här?
Nej, men jag delar nog den uppfattningen. Det är ju också precis som Nordin säger, det var det jag tänkte flika in. Det beror ju på lite vem du är som ifrågasätter. Alltså, är du 14, 15, 16 där, eller man har ju någon typ av hierarki i ett lag och det finns ju vissa som tycker mer än andra och som har kanske rätt att tycka mer än andra och har en erfarenhet kring det liksom, eller bakom en karriär som kanske är lite längre än vad många av de andra har, så att just om man ifrågasätter alltså så för en egen del sker ju inte i grupp eller i samlingsår, utan det är ju ofta, då får man ju prata med dem individuellt, men absolut så är det ju inte alls ovanligt att man kan tycka olika om situationer, om man sådana fall ställer en fråga att jag tycker så här, varför tycker du så, och sen så får man förklara det, och sen så får man ju på något sätt, får man ju enas någonstans, så får man ju gå det som majoriteten i alla fall tränaren kör på ju, men det, att det kan tas upp till diskussion, det är ju naturligt, och det är ju en del att involvera spelare, och vissa är ju bättre på att involvera spelare än andra, och jag tror ju att man ska involvera spelarna så mycket som möjligt, för att framförallt många de som har varit med och sett mycket och har erfarenhet kring det, för det är ju liksom, det finns ju aldrig en nackdel i det om man vill hjälpas åt, för alla vill ju nå till samma resultat, och det är ju vinna matcher och titlar.
Mm. Och tar man, ja, kör.
Ja, där Simon säger precis, så håller jag med till mångt och mycket, men inte, i vissa fall måste du också ha spelat med spelare, Simon, där situationen tas upp och där spelaren försöker vrida saker till sin fördel. Om du förstår hur jag menar.
Ja, det är, så kan det väl säkert vara. Det är ju en avvägning. Och där blir det ju liksom en ledarskapsfråga. I många fall när man känner av det ju. Och som grupp också. Jag skulle inte säga att jag har varit med om det supermycket ändå. Att det, man känner att... Alltså inte i gruppsammanhang. Det kanske finns individuellt när man går och snickesnackar med tränare. Att man vill ändra på saker som ska göra det fördelaktigt för en själv. Men i stora hela så... Så är det ju lite olika. Vissa vill ju ha diskussion och ställa ut öppna frågor. Vad tycker vi här? Eller vad gör? Och andra är ju med. De kör sitt race och sen så när mötet är över så är det över. Och det är ingen som, man ställer inte ut några frågor som egentligen blir för oss att bolla upp som spelare. Så att det är ju lite olika ledarskap och vad man är. Och jag tror väl lite som Nordin sa just med, vissa ledare är väl kanske... De är väl kanske lite rädda i vissa delar att de ska bli outade. Om det är någonting som de inte har en svar på. Och då blir det ju liksom lite... Ja, då ifrågasätts ju, eller då ställs ju de lite på sin spets om vad är det här liksom, om du tar ett svar på en spelares fråga. Så jag tror att det är ju en avvägning och en ledarskapsfråga och hur trygg man är att delegera egentligen.
Kort bara Simon, du har ju spelat utomlands också. Är det, ja, svårt att generalisera kanske, men är det mer hierarkiskt utomlands på det sättet att, ja, att det här är mer i Sverige, att man kan ifrågasätta och så, eller vad...
Jag har ju bara varit i Holland, men där är ju tränarna, där är de ju så långt över oss spelare, så det finns ju liksom inget att babbla om dem, för de har ju facit på, framförallt holländare, men de har ju facit på fotbollen, så att där är det inte öppet i någon diskussion, kan jag säga.
Nej, jag förstår. Ja, men grymt Simon, tack för att du var med oss. Vi återkommer till dig såklart nästa vecka. Ja, jag vet inte om vi lovar att inte visa upp jobbiga bilder om ni förlorar i nästa omgång.
Kan men, inte bara vara frisparksmål och assist och grejer.
Ja, nej. Nu det har ramlat in. Nu ska vi till Varberg imorgon, så får vi väl se.
Ja. Lycka till. Grymt. Lycka till.
Tack snälla, hörni.
Vi ses, Simon.
Ja, ha det.
Kör. Vi ska runda av bollklubben för idag. Det var så mycket så att vi har inte hunnit med allt vi ville snacka om, kanske.
Nej, men, jag har inte nämnt helgens matcher. Det.
Nej, ja, där vi dra lite. Men Blåvitt Bayern har vi ju på lördag. Ruggig match.
Ja.
Häcken Malmö.
Mm. Elfsborg BP imorgon, fredagsmatch, alltid fredagsfight. Fredagsfight, alltid trevlig.
Hela helgen i, vad säger man, är Borås västkusten, är det där? Nej, det är
nej,
nej.
Inte riktigt.
Men jag är där hela helgen, det ska bli, jag ska gå och kolla på Elfsborg BP.
Mm. Och jag ska se AIK-Djurgården på plats, mycket roligt.
Ja, det blir en grym omgång som alltid, och bollklubben är tillbaka på måndag, det vet ni, 17.00, och... det blir klubbenflödet följer ni såklart där poddar finns. Matchklubben i helgen exempelvis från AIK och Djurgården efter den
då,
matchen. Och så ser vi ju morgonklubben på sportbar.se tisdag och fredag. Så häng med i klubbenflödet. Vi tackar för oss för idag.
Ciao.